Vi lever i en tid då Jesaja 2, vers 3 håller på att uppfyllas. Där står det, ja, många folk, eller hedna folk, ska gå stad och ska säga: upp, låt oss dra oss stad till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och den eviges ord från Jerusalem. Och det står nästan samma sak i Mika kapitel 4, vers 2. Den här texten upprepas två gånger. Och när det finns en bibeltext, en hel vers som upprepas två gånger i skrifterna, så är det för att det är viktigt. Det finns två vittnen här. Vad kan vi lära oss av den här texten? Vi kan lära oss att det kommer att bli en tid där det kommer att bli så attraktivt, det judiska sättet att tjäna Gud, så folk kommer inte att vilja åka till Israel som turister längre, utan de vill åka dit för att lära känna Herrens Torah från judarna. Och vi lever i början av den här tiden nu, av den här uppfyllelsen. För det finns ett sug av att åka till Israel för att få del av vattnet direkt från källan. Det som vi lär oss också här är att det finns en lag som ska gå ut från Sion som hedningarna måste lära sig. Så Toran, ordet lag, det är Torah på hebreiska. Toran är inte bara för judar utan även för icke-judar. Det lär oss den här texten. Men det är judarna som bör lära icke-judar Toran. Och det är från Sion det går ut till världen, inte tvärtom. När jag kom till Israel första gången så fick jag vara tillsammans med en judisk man från Norge. Och han sa till mig, vi gick till muren tillsammans, han visade mig runt i Jerusalem: ta på dig tefillin nu och gå och predika för de här judarna som är här och ber vid västra muren. Så han, nej, jag har inte kommit hit för att predika. Jag har kommit hit för att lyssna. För det står skrivet att från Sion ska Toran gå ut. Herrens ord från Jerusalem. Och så tittar han på mig och sa, du är inte som de andra som kommer hit. Jag har inte kommit till Israel för att predika, utan för att lyssna. För i Israel finns det en starkare uppenbarelse av förståelsen av skrifterna. Det finns en starkare avskildhet, helighet i landet. Det är en eld som brinner där i anden som gör att det äkta skiljs ifrån det som är oäkta. De här 7 åren som vi har bott i Israel nu har det blivit en väldigt stark, vad ska vi kalla det, föreningsprocess av guldet som finns i våra hjärtan. För det finns mycket slagg också i det vi har. Och vi har upplevt hur Herren har rensat bort mycket av slagget. Att kunna skilja det som är äkta från det som är oäkta i det vi har stått för och undervisat. Så min uppgift är inte att predika för judar. Utan min uppgift är att försöka hitta den väg som Paulus predikade för hedningarna. Det är min uppgift i livet. Att komma ut ifrån Israel till folken och undervisa folken, precis som det står här, om Herrens väg. Hur ska vi som icke-judar kunna leva inom ramen för judendomen? Vi är inte kristna. Vi har lämnat det kristna systemet. Och vi vill nu leva som icke-judar inom den ram. För den tro som gavs till det judiska folket, som man kan kalla för judendom om man ska benämna det på något sätt. Och jag skulle vilja kalla det för den universella judendomen. Den judendom som Paulus predikade för folket. Den väg som han markerade upp för icke-judarna. Och det är det som vi har hållit på med. Jag håller på med nu under sista åren. Och vi har ju förfinat det här budskapet mer och mer. Och det är det som vi håller på, det är det som är våran uppgift. Och det finns ett jättestort sug i världen efter det här. vi ser att det håller på att uppfylla sig, att låt oss vända oss mot Jerusalem, låt oss gå till Jerusalem för att de ska undervisa oss därifrån. Så det är liksom det perspektivet vi står i. En av de sakerna som vi lär oss när vi är i Israel är hebreiska. Och jag tänkte att jag skulle gå in lite djuplodning här nu. Det är lite nya grejer här som jag jobbar själv med. När jag satt i synagogan häromdagen och läste Shema-bönen. Det här ser man varje gång man läser Shema-bönen. För om böneboken är en bra avskrift av Torah-rullen, så är texten för Shema, här står det Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Jag vill inte uttala hans namn här. Då har vi alltså två bokstäver i Shema-bönen som är upplyfta i Torah-texten. Alltså från Sinai. Vi räknar med att det har varit trogen överföring från generation till generation när man har skrivit av texten. De här två bokstäverna är alltså stora. De ska vara stora. Det är alltså sista bokstaven i ordet Shema. Det är ett ein. Som är långt nere här. Man öppnar upp så det är liksom Så klämmer man till lite här med stämläpparna. Så blir det ett Så man ska alltså säga Shema. Det är så det ska heta. Det är första bokstaven i ordet Gaza. På hebreiska heter det inte Gaza utan Aza. Aza. Och då hör västerlänningarna ett G. Men det är inget G. Men det är nära G. Aza. Aza. Shema. Det är sista bokstaven på Yeshua. Yeshua. Det låter lustigt för svenskar, men så är det. Det sista bokstaven i ordet Shema. Sista bokstaven är Ein. Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Sista bokstaven i ordet Echad. Det är Dalet. D. Och om du sätter ihop de här två bokstäverna så bildar du ordet. Nu, vi har faktiskt flera ord här. Om man sätter A under så blir det Ad. Vi kan också ha en annan vokal under så blir det Ed. Och som ni vet så finns inte vokalerna i originalet. Det är ju tillagt utav masoreterna för att man ska minnas hur man ska uttala orden i Torah. Och det har den evige gjort med vilje. När han skrev sin Torah så ville han inte att vokalerna skulle vara med. Varför? Jo, därför han vill få fram alla möjliga kombinationer, för han har ett budskap. Och det här öppnas bara upp när man kan hebreiska. Och ju mer man går in i det här så är det en värld av välsignelser som finns i detta. Så många hemligheter, så mycket som den evige förmedlar bara genom bokstäver. Så det här ordet ad, om vi tar det med a, då betyder det till eller tills. Och det leder då alltså till ett begrepp som har med evighet att göra. Så uttrycket ad olam till exempel. Ad olam. Ända till evigheten. Ända till. Ända till kan man säga också. Ad. Men om du säger ed. Så har du sagt vittne. Eller vittnesbörd. Ed. Och de ord som har bokstaven ein med i sig har ofta med tid att göra. Om du sätter ihop de här två orden så kan du säga att ad och ed bildar alltså ett evigt vittne. Och då går du tillbaka till Shema-texten och hittar ett evigt vittne, att den evige är en för evighet. Men rabbinerna lär att det här, det står ju Shema Israel, du har bakat in Israel i det här. Israel står som ett evigt vittne av att den evige är en. Varje bokstav i hebreiska alfabetet kommer från verkligheter. Alltså fysiska verkligheter. Alef är ett tjurhuvud. Bet är ett hus. Gimmel är kamel. Dalet är dörr. Här har vi dalet. Och ein, det är öga. Det ser ju nästan ut som ett öga. från början så ritade man av de här sakerna. Bet, bokstaven bet är ju ett hus. Gimmel, det är en kamel. Ein, det ser ut som ett öga. Så du har ett öga och en dörr som är vittne då tillsammans. Hur mycket man kan meditera och fundera på vad det egentligen menas med här. Om vi nu tar första ordet här, Shema till exempel. Den evige säger inte till Israel att ni ska se. Det sa han en gång. Han säger re'e, alltså titta. Första gången Toran gavs så såg hela folket. Det brann i eld. Det kom eldslågor från som sprutade ner från toppen av berget och fördelade sig på var och en av dem. Och var och en hörde på sitt språk Herrens 10 ord. Herren talade genom att visa någonting. Och då säger han, se, i en av texterna i Toran. Ni såg ingen avbild på berget. Ni såg ingen avbild på berget. Och därför så ska ni inte göra någon avbild. Men där så alluderar den evige till att de såg någonting på berget. Han uppenbarade sig genom deras synintryck. Men det var bara en generation som fick den uppenbarelsen. Nästa generation fick inte se samma sak. Därför säger inte Herren till Israel, se Israel, Herren är en. För det var bara en generation som fick se det. Utan han säger, hör Israel. Men i det här hörandet så finns det ett öga. Man kan alltså uppfatta genom hörandet något med sina andliga ögon och se samtidigt som man hör. Så det som fördes över av de som såg det var att höra. Nästa generation fick höra om det som de andra hade sett. Det vi läser nu, det är ju att vi kan, vi hör ju det som de fick se på berget. Det intressanta här, dallet, porten. Vad är en port? En dörr. Dallet. Dallet. Varför finns det dörrar? Om jag tänker på en dörr så tänker jag att dörren leder mig till någonting annat. Varför finns det en dörr? Jo, det är för att du ska komma från ett rum till ett annat. Du ska komma från en plats till en annan. Det är alltså någonting som leder dig. Därför säger Yeshua, jag är dörren. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Dörren öppnar upp så att du kommer in i en annan dimension eller ett annat rum. Sheman är alltså en dörr på något sätt här då. Om man nu tänker detta som en hel bön då från början. Se här, nu kommer du fram till en dörr till slut. Dallet. Om du lyssnar på den evige och på hans uppenbarelse till Israel om att han är den ende och att han är en enda, så kommer du fram till en dörr. Och den dörren vet alla vem det är. Han säger själv, jag är dörren. Det här ordet ed är roten till de ord som vi ska titta på nu i veckans parasha. Ska ni komma med mig här till andra Mosebok 30, vers 35. Venatata mimena lifneha edut, och du ska ge av den inför vittnesbördet. Och här har vi ett ord som är intressant. Edut. Nu kommer vi till samma rot här som ed. Ha edut. Det här betyder vittnesbördet. Du har ju ein och dalet i mitten här. Det är roten på ordet ha edut, vittnesbördet. Vad är vittnesbördet för någonting? Stentavlorna kallas för vittnesbördet. Och det här är djupa sanningar. Edut, vittnesbördet. Varför kallas stentavlorna för vittnesbördet? Det finns en hemlighet i ordet vittnesbördet här. Vi går vidare. Haedut be'ohel moed. Nu kommer nästa ord här. Ohel moed. Ohel, det betyder tält. Ohel med alef. Och sen är det moed. Och här har vi samma ord igen. Samma rot. Ser du? Ein och dalet igen. Moed. Vad betyder moed? Moed, samma ord finns på svenska. Ordet möte. Det kommer från ordet moed. Men det är inte riktigt samma betydelse. Moed, ohel moed, kan man översätta då som mötestältet. Men det som är intressant är att själva tältet heter, det har att göra med det här ordet ed. Och haedut, alltså vittnesbördet, finns längst inne i tältet. Så här kommer samma rot igen. Aindalet. Ohel moed asher iva ed lecha shama. Vittnesbördets tält. Eller mötestältet är bättre. Står det vittnesbördets tält? Uppenbarelsetältet. Ja. Då har man översatt ordet moed som en uppenbarelse. Det tycker jag inte riktigt om. Det finns ett ord på hebreiska för uppenbarelse. Mötestält är bättre. För det har med moed som betyder en utsatt tidpunkt och en utsatt plats. För att möta. Mötesplatstält. Du måste ha både tid och plats för att det ska bli ett möte. Så ordet moed har att göra både med tid och plats. Och det är samma ord som i tredje Mosebok 23 där det talas om Herrens högtider. Därför har man översatt i tredje Mosebok 23. Dessa är Herrens högtider. Och det är samma ord moed i plural där, moadim. Så ordet moed betyder även högtid. Men en högtid är ju en mötespunkt i tiden. Men också i plats, för det var i tabernaklet man skulle träffas. Okej. Nu går vi till nästa ord här. Asher iva ed le chashama. Iva ed. Där jag ska möta dig. Iva ed. Ani iva ed le chashama. Jag kommer att möta dig där. Tre ord efter varann. Lifnei ha'edut be'ohel moed asher iva'ed lecha shama. Här är ju väldigt intressant. Här finns alltså en mötespunkt som har med vittnesbörd att göra, som har med evighet att göra. Kom ihåg att det också betyder evighet, ordet ed. Och det finns ett annat ord som har samma rot, eda, med hej på slutet. Menighet, församling, som har samma rot. Vad vill Herren säga med allt det här? Om man plockar ihop alltihop, vad vill han säga? Hur tolkar ni de här koderna? I menigheten ska Herren möta oss. På en bestämd plats. Kan man säga att församlingen är en mötesplats. Menigheten är ett tempel. Vi lär oss att det finns en gemensam nämnare här mellan församlingsgemenskap, vittnesbörd, mötestält och där Herren uppenbarar sig. Där han möter oss. Och det har att göra med Shema. Od, od yeshama behare Yehuda. Det är samma ord, od. Od. Om du sätter o där eller om du sätter ett vav, det har ingen stor betydelse. Od betyder, en gång till, i evighet. Och i psalmerna står det, jag ska prisa dig, od. Jag ska prisa dig, och då har de översatt det med i evighet. Men det betyder liksom en gång till, och en gång till, jag ska prisa dig igen, igen, nu igen. Okej, och det har ju med tid att göra då. Och det har vi ju tanken på evighet som vi tog upp där tidigare. Ett evigt vittne. Och det här har ju med församlingsstrukturen att göra. Tabernaklet i öknen är ju en bild på Israel och det andliga Israel som är andlig struktur som finns i i den himmelska världen. Och även våra egna kroppar har ju det här med. Det finns ett vittnesbörd i vårt inre. Och det vittnesbördet har jag hittat i 1 Johannes brev 5, 10-12. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Ser ni tabernaklet här nu? Det inre är ju det allra längst in i det allra heligaste. Och vittnesbördet, det är, vad är vittnesbördet? Det är det som Gud talar. Det är Guds ord. Det som Gud har uppenbarat för dig. Som du har lyssnat på. Shema. Det som du har hörsammat. Det har du tagit och lagt i ditt hjärta. För det fortsätter ju. Shema-bönen fortsätter ju. De ord som jag befaller dig idag ska vara på ditt hjärta. Och där har du vittnesbördet. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Vad är det för vittnesbörd man har tagit emot? Det står vidare. Den som inte tror på Gud. Alltså Gud har alltså vittnat här nu. Den som inte tror på Gud, med andra ord på vad Gud har vittnat om, gör honom till lögnare eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Här har du vittnesbördet. I ditt inre. Du har hört Gud. Du har lagt märke till vad Gud har sagt. Gud har talat till dig. Du har fått Shema. Det har kommit till dig. Och du är ett vittne. Du har fått ett vittnesbörd inom dig. Som talar om att Yeshua bor här inne på något sätt. Det finns ett vittnesbörd i ditt inre. Jag tror att alla som sitter här har det här vittnesbördet i sitt hjärta. Och det är därför som ni är här allihop. Om ni inte hade haft det här vittnesbördet så skulle ni inte vara intresserade av den här undervisningen. Det finns något här inne som vittnar. Det finns någonting som Gud bor i ditt inre. Det finns en mötesplats. I ditt hjärta mellan Gud och dig. Och i mitt hjärta mellan Gud och mig. Och när vi möts så förs det här samman. Det är därför vi är syskon i tron. Man kan uttrycka på många sätt. I veckans parasha och förra veckan så läser vi om översteprästens kläder. Andra Mosebok 29:29. Arons heliga kläder ska hans söner ha efter honom. Och de ska bäras av dem när de blir smorda och insatta till präster. Om du ser ordet Aron som den himmelska översteprästen. Och nu kommer vi över i den himmelska prästtjänsten som jag har talat mycket om. Aron är ju skuggbilden av den himmelska. I den himmelska prästtjänsten finns det söner till Aron. Vem är den himmelska översteprästen? Yeshua. Han har söner. Och i nyfödelsen, i den nya födelsen, nya skapelsen, så är det ingen skillnad mellan kvinnor och män. Därför så kallas alla för söner där. Den himmelska översteprästens söner har kläder. Det ska komma en klädnad till den himmelska översteprästens söner. Och den klädnaden nämns om i Lukas 24. Vers 44 och framåt. Och här har vi också vittnesbördet.
Och han sa till er, detta är vad jag sa till er med det ännu var hos er. Allt måste uppfyllas. Som är skrivet om mig i Mose lag och profeterna.
Stoppa lite där. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och profeterna. Där är ju vittnesbördet. Gud vittnar om Yeshua genom Mose och profeterna.
Sedan öppnar han deras sinnen så att de förstår skrifterna.
Ja, då har vi Shema där, va? De fick öppnade sinnen.
Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om det.
Titta, ni är själva vittnen.
Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.
Blivit beklädda med kraft från höjden. Blivit beklädda. Det här är nyckelordet, beklädda. Titta här. Det här är Arons kläder som kommer ner från himlen till Arons söner. Är du Arons son i andlig bemärkelse, himmelsk bemärkelse, är du son till Yeshua, så har du rätt att få översteprästerliga kläder i din andliga tjänst. Och här finns otroligt mycket hemligheter. Och en sak jag vill ta här ikväll, och jag tror att det här är någonting som den evige vill ge oss, för när vi läser veckans parasha, så är det inte bara kunskap vi ska hämta in. Och må Herren hjälpa oss att det inte stannar i huvudet bara, utan vi lägger det på hjärtat, att det blir verkligheter i våra liv. Veckans parasha styr hela världshistorien och styr även våra liv. Och här finns denna vecka, förra veckan och denna veckan, en dörr som är öppen, för nu är det detta temat, att bli beklädd med den här översteprästliga klädnaden som det talas om. Nu är himlen öppen för detta. Och i den här klädnaden finns det bland annat de här 12 stenarna på hjärtat. Och det här har vi talat om tidigare. Det finns sammanlagt 14 stenar. Två stenar på axlarna, onyxstenar. Det finns 3 onyxstenar sammanlagt. 2 på axlarna och 1 på hjärtat. Och här finns också hemligheter. Onyxstenen är Josef. Om man går efter Israels 12 stammar så kommer man till vilken ordning de var. Onyxstenen, det är Josef, det är den svarta stenen. Han skulle ha 2 onyxstenar på axlarna med 6 namn på Israels 12 stammar. 6 på varje sida. Josef är den som bär på sina axlar. Ser du bilden av Josefs son Ben Josef som bär träpålen på sina axlar? Och han har också Josef i sitt hjärta. Och när du får på dig den här klädnaden, så kommer Herren att lägga tyngder på dina axlar med namn. Du kommer att vara ansvarig att bära människor på dina axlar. Du får en andlig börda. Och han lägger namn i ditt hjärta. Du får andliga bördor i ditt hjärta, och det är dyrbara stenar. De är infattade i guld. Och i sin nåd har Gud skräddarsytt en mantel för din tjänst. Och när du tar på dig den här tjänsten, då blir du beklädd med kraft ifrån höjden, står det här. Och då ska du tjänstgöra i det himmelska tabernaklet och nämna de här namnen inför den evige varje dag du går inför hans ansikte. Och då kommer den tjänsten du gör som översteprästens son att påverka de här människorna så att de kan bli välsignade och hjälpta utav den evige. När vi var i Guatemala så var det en man som har startat en husförsamling, kan man väl kalla det. Vi var där i flera dagar och undervisade. Han var lite sur på Hashem, inom citationstecken. Han sa, varför gör du under hos de kristna när de använder namnet Jesus? Och så lite under hos oss som har det rätta namnet Yeshua. Hur kan du ge vittnesbörd av de som har fel när vi har rätt? Du kan väl ge oss lite mer vittnesbörd? Han var liksom sur på Hashem. Ja, du har rätt, sa jag till honom. Jag är också lite sådär sur på Hashem. För det. Och jag funderar på, varför är det så här? Jag vet inte hur läget är här i Sverige. Men jag har bett och tänkt på det här. Och jag tror jag har ett svar. Det beror inte på om vi har rätt eller fel, utan det beror på om vi är i våran prästtjänst. Det bes för lite. Och när det sker under, så är det ett resultat på ihärdig bön och rop till Gud och nöd och tyngd på sina axlar. Och man har börda för saker och ting. Och det föder fram Guds hand, vem det än är som ropar. Och det har inte så stor betydelse om man har rätt i teologin.
Nej.
Jag ska berätta vad som hände i Venezuela. Det var en kristen församling, evangelisk kristen pingstförsamling, som hade nåtts av det här budskapet med upprättelse av de hebreiska begreppen och så vidare. Och de fick lära sig att han heter inte Jesus, att Jesus är en förvanskad bild av det hela och allt vad det innebär, utan han heter Yeshua. Och då var det en familj då som hade ett barn som hade astma i den här församlingen. Och de kom och berättade det här efteråt sen. Och då hade barnet fått en astmaattack en natt under den här processen där de började ändra och kalla honom för Yeshua istället för Jesus. Och mamman i familjen hade inte tyckt om att ändra till Yeshua, för det är liksom hennes goda lilla Jesus, det hade hon ville ha kvar. Det är alltid svårt att ändra på sig. Det var mitt i natten. Och de ropade i Jesu namn för att den här astman skulle lämna pojken då. Då så ropade de till himlen: varför svarar du inte? Och så kom en röst hörbart som sa: men det är ju i mitt namn. Och då sa de: i Yeshuas namn befallde den här astman att lämna. Och omedelbart blev pojken frisk. Det kom de att berätta då under de här samlingarna som vi hade där i Venezuela, Caracas. Och det var ju en väldigt stark, ett starkt vittnesbörd från himlen om Yeshuas namn.
Men
det är en vana. Och vi är vanemänniskor, och har man gått ett spår under många år, så är det svårt att gå lite vid sidan om. Jag fick uppleva frälsningen i Jesu namn. Och jag har sett många under och tecken i Jesu namn. Men Jesus symboliserar ett helt system. I Spanien så frågade vi en kvinna: har du Jesus Kristus i ditt hjärta? Nej, det har jag inte. Men jag har Jesus från Nazaret. Han står i bokhyllan hemma. I hennes fall så var det en staty som hette Jesus från Nazaret, som var en typ av staty, vissa färger, viss storlek, viss utseende. Det är Jesus från Nazaret, den statyn. Och Jesus Kristus var för henne någonting annat då. Om du tar emot den som Bibeln och Gud ger vittnesbörd om, om du tar emot den historiska personen som den evige lät dina synder komma in i hans kropp, han dog för dina synder, han uppväcktes på tredje dagen. Om du kallar honom för Jesus eller Jesus eller Yeshua, om du tror att det är Guds väg till frälsning för dig, så blir du frälst genom att tro på honom. I katolska världen så har Jesus Kristus förvandlats. Man har till exempel El Sagrado Corazón de Jesus. Den protestantiska rörelsen är ett steg på rätt väg. Ett steg åt rätt håll. Men det är inte en fullständig upprättelse av den ursprungliga läran om Yeshua. Och anledningen till att det nu betonas att det är inte Jesus vi predikar, vi predikar Yeshua, det är för att visa att vi vill rensa bort allt det här grumset som har smutsat ner vattnet under hela den kristna historien, inklusive den protestantiska världen. För protestanterna är en dotter till katolikerna. Den protestantiska kyrkan och evangeliska kyrkan är mycket katolska. De har mycket katolskt i sitt sätt att tänka och uppfatta saker och ting. Och det som kommer fram nu, det är någonting utanför den katolska kyrkan, utanför den protestantiska kyrkan, utanför den evangeliska kyrkan, utanför pingströrelsen. Det betyder inte att det inte har funnits vatten i dessa saker. Jag känner katoliker som har upplevt frälsningen, som talar i tungor, som har gemenskap med Israels Gud. Jag känner katoliker inom katolska kyrkan. Så att jag kan inte tvivla på deras liv. De har liv i Yeshua, fast de kallar honom Jesus. Och är i ett system som är mycket mörker i. Och det som vi nu är inne i, vi kan inte gå tillbaka 1800-1900 år i historien. Det kan vi inte. Men vi kan försöka att be att Herren filtrerar vattnet. Och att vi kan hitta det rena vattnet från källan då. Och då blir ett sätt att vi betonar att vi tror inte på den kristne Jesus. För den bild man har målat upp av Jesus i den kristna världen, inklusive pingströrelsen i Sverige, det är inte en bild som stämmer med skrifterna. Det finns mycket som är sant, men det är inte så rent som vi upplever att vi vill ha. Vi vill ha det rena. Och det är samma sak med Josef. Den bästa bilden är Josef i Egypten. Josef blev klädd som egyptier. Han var ingen egyptier. Han fick ett namn som hette Tsafnat Paneach. Och det var ett egyptiskt namn. När hans bröder kom så kände de, såg honom inte som en hebré, utan de uppfattade honom precis likadant som farao. Du är som farao. Han blev behandlad som en gud i Egypten. Josef var en avgud. Han var en av faraos representanter. Han har alltså fått hedniska kläder, ett hedniskt namn, en hednisk identitet. Men det var samma person. Nu var det dags för honom att säga, titta på mig. Och då pratar han inte egyptiska, utan han talar hebreiska. Ani Yosef. Jag är Josef. Till sina bröder. Den tiden är vi väldigt nära nu. När han ska ta av sig sina egyptiska kläder och tala hebreiska och ge sig till känna med sitt äkta namn. Han heter inte Tsafnat Paneach. Han heter inte Jesus Kristus. Han heter Yeshua och han är Mashiach. Han är den smorde. Det är tid nu att upprätta saker och ting. Det är en upprättelsetid som profeterna talar om. Att förstå saker ifrån Israel, inte ifrån Rom eller Konstantinopel eller Stockholm. Om jag pratar med judar om Jesus, så anser de Jesus vara judarnas värsta fiende. Om jag talar med judar om Yeshua och försöker att få dem att se skillnaden mellan Jesus och Yeshua, då är det inte alls samma reaktion ibland dem.
De har fått en fel bild.
Ja, vem har gett dem den bilden?
Men de som har fått en ren bild utav Jesus som jag fick.
Jaha.
Innan jag visste hebreiska namn. Jag fick en bild utav, med namnet Jesus, utav, ja, en som kom till mig.
Ja.
Hon sa, du får evigt liv och du tror på mig.
Du tog ett vittnesbörd, du fick vittnesbördet i ditt hjärta.
Men jag fick, och jag visste ingenting.
Precis.
Om Jesus, om Yeshua.
Nej.
För mig, på den tid, var Jesus. Nu är både och, om jag talar till en som inte känner Yeshua. Och innan jag pratar med honom om frälsning, eller... Jag säger, nej, du får inte prata, du får inte tala tro om Jesus, du måste tro om Yeshua. Han är en kabbalik.
Det är ju inte det viktigaste, namnet är inte det viktigaste, utan vad han gjorde för oss. Eller vad Gud gjorde för oss genom honom. Rättare sagt. Så vi får ha balans i det hela. Balans. Samtidigt så är vi inne i en, vi rör vid en nerv i andevärlden. Därför så blir det reaktioner även i oss själva utav det här. Det är någonting som poppar upp. Och då måste vi ställa oss frågan, varför reagerar jag? Om du säger Jesus, så är det kopplat till ett system. Om du säger Yeshua, så är det kopplat till ett annat system. Det här kopplat till hela den kristna kyrkohistorien. Jesus för en jude är han som grundade katolska kyrkan. Och det är det som de har lärt sig av kristna världen. Det är kristna världen som har lärt judarna vem Jesus är. Och judarna säger, den vill vi inte ha. Jag vill inte ha med Jesus att göra. Det är det värsta som finns för Jesus, säger judarna. Okej, okay. När du talar om Yeshua i ett hebreiskt sammanhang, när du går till profeterna, du går till hebreiska språket, du går till profetierna om honom, vad Moses säger, vad säger profeterna. Den som enligt skrifterna tror på mig, och från honom ska levande vatten flyttar fram. Den som tror på mig så som skrifterna lär, inte som kyrkohistorien lär. Och när du kopplar med den här Yeshua, så finns det en annan rot, en annan nerv som judarna känner igen. Och det är det som går ut ifrån Sion. Det här kommer från Rom. Så därför representerar Jesus ett system som är förkastligt, som är på väg att gå under. Och Yeshua representerar ett system som kommer från Sion och som är det eviga, som Herren kommer att låta finnas evigt. Och därför så vill jag markera skillnaden. För folk associerar när de hör ord. Det är associationerna som är problemet. Inte personen. Inte namnet i sig, men allt vad det representerar, allt vad Jesus representerar i den kristna världen. Det mesta är förkastligt i judiska sättet att tänka. Därför måste man koppla bort Jesus från Yeshua. Och jag vill gå ännu längre. Och jag håller fast vid det du säger, Markus. Jag håller med dig i sak. Om vi ser utifrån frälsningssynpunkt, så är jag helt på din sida. Men låt oss se det från en annan synpunkt. Inte frälsningssynpunkten. Vad var det någonstans?
Du ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Yeshua. Du, han ska frälsa sitt folk från deras synder.
Där har du en koppling mellan ordet Yeshua på hebreiska och roten Yeshua som betyder frälsning på hebreiska. Det är i det här fallet är det futurum och då blir det Yoshia. Det här ordet Yoshia vi kan skriva med en liten bokstav. Hu Yoshia betyder han skall frälsa. Yeshua ska du kalla honom, för han ska frälsa sitt folk från sina synder. Det finns inte på något sätt någon koppling mellan ordet Jesus, varken på svenska eller grekiska, till ordet frälsning. För i så fall skulle vi ge honom namnet frälsare. Då skulle ängeln komma och säga, ge honom namnet frälsare för han ska frälsa sitt folk från sina synder. Om vi hade kallat honom för frälsare, om vi hade gett honom namnet frälsare på svenska, då hade vi hittat en koppling till ordet frälsning. Och det är bara den hebreiska texten och det hebreiska sammanhanget som kan låta oss förstå Matteus 1:21 till exempel. Det är ett exempel på hur viktigt det är att kalla honom för Yeshua. Och förstå att Yeshua har med Yeshua och Yoshia att göra. Jesus har ett bagage. Yeshua har inte det bagaget. Det kristna bagaget. Och kontentan av det här, varför har vi kommit in på det här? Nu har vi rört vid en nerv här. Det som jag ville säga här i Stockholm när jag kom hit ikväll, det är detta. Det är dags att gå ut ur kristendomen. Det är dags att lämna kristendomen. All form av kristendom. Och acceptera att nu är vi inom ramen för judendomen. Jag tror att kristendomen är dömd till döden i alla dess former. Inte det liv som kommer från Israel som finns i kristendomen, det är inte dömd till döden. Men som system eller religionssystem så är kristendomen dömd till döden. Det finns inte bland profeterna i Israel ens ordet kristen eller kristendom överhuvudtaget. Så att ju snabbare desto bättre som man slutar att identifiera sig som kristen. Och nu rör vi vid en nerv här och jag känner det liksom dallrar i luften. Därför att den kristna kyrkan är jätten Goliat historiskt sett. Och vi är som David nu, vi utmanar Goliat och han ryter. Det är ju två saker inom kristendomen som gör att kristendomen finns. Två ben har Goliat. Nu gör jag en huvudfotning här. Kristendomen står på två fötter. En av fötterna är Jesus är Gud. Och den andra foten är vi är Israel. Kristendomen står på de här två fötterna. Det här är kristendomens grundpelare. Det började med detta att vi, nu är judarna förkastade, det är vi som har det. Nu är vi det nya Israel, det andliga Israel. Och då kom söndagen istället för sabbaten. Man vill inte fira judiska påsken. Man tar avstånd från packet judarna. Det är för att vi nu är det nya folket, gudsfolket. Det gamla folket är förgånget. Och i det här nya gudsfolket så skapades en ny gud. Och den guden heter Jesus. Och jag är väldigt skarp nu. En del kommer att bli arga på mig. Men det här är det som jag har kommit fram till under de sista åren. Vi rör vid en Goliat här. Jesus är en avgud. Han tillbes som en avgud. Och det här är grunden för kristendomen. Och eftersom ni har attackerat det här. Vi har speciellt rört vid ett ben här nu i Sverige under de sista åren. Därför så är vi hatade i kristna sammanhang. Treenighetsläran och ersättningsteologin, det är de två fötterna som den här kristna kyrkans jätte står på. Det här är den jätten Goliat som vi håller på att kämpa mot nu. Och därför så upplever ni kamp och jag upplever kamp här i Sverige. Och nu är vi i Stockholm, det här är huvudstaden. Vi måste göra upp med de här sakerna. Och kommer tillbaka till det vi sa i Esters bok. Alla har vi fått del av antisemitiska giftet. Och speciellt nu den här propagandaåldern vi lever i. Genom massmedia så spyrs mycket lögner ut när det gäller Israel och det judiska folket. Och det är väldigt lätt att tycka illa om judar, tala illa om judar. Och det poppar gärna upp inom en själv. Och vi måste göra upp med det här.